Dels så utmanade jag mina gränser för vad jag tycker är okej. Jag testade att göra någonting som för mig innebär att ta en liten risk. Och att ta en liten risk varje dag, då kan man komma ganska långt.
Ett äventyr varje dag i ett år. Det gjorde trebarnsmamman Louise Östberg, som när äventyren startade bodde på Lidingö. Men när året var slut så hade hela familjen flyttat till fjällbyn Funäsdalen i Härjedalen. Jag heter Linnea Lotto och är ute med P1 idag. Träffar vi Louise. Och hon i sin tur ger mig ett äventyr jag aldrig kommer att glömma. Alltså det bara rinner svett. Alltså det är så himla, det var så mycket adrenalin och panik. Men också, det är kul på ett sätt. Men det är ju det här, ja. När Louise bestämde sig för att göra ett äventyr varje dag i ett år handlade det såklart inte varje dag om långa fjällvandringar eller storslagna utmaningar.
Jag satte ingen tidsgräns. För jag ville att till exempel bada isvak skulle räknas. Och det ville inte jag göra mer än kanske max en minut. Men de flesta äventyren var ju ändå minst kanske en halvtimme, timme långa. Så det tog ändå en del tid. Och gräns för vad som var äventyr, det sattes av mig eller den som följde med mig. Så skulle det kännas som ett äventyr. Definitionen av äventyr, det ligger för mig otroligt mycket i den som utför äventyret.
Vi ska snart höra mer om vardagsäventyren som Louise gjorde under året och hur hon fick vara kreativ för att hitta nya utmaningar varje dag. Men när jag möter henne vid foten av Funäsdalsberget mitt i Funäsdalen vill hon först att jag ska göra det hon gjorde. Utmana sig själv till något man aldrig gjort förut. Hon föreslår att vi klättrar och jag säger ja.
Ja, men då har vi kommit upp till klätterstigens eller klätterledens allra första klätterpassage. Så här finns det en vajer fastsatt i berget med bultar.
Det är bara det att jag har aldrig klättrat förut och jag är höjdrädd.
Varje sån här bult som sitter är som en säkring, ett stopp. Så skulle man falla så faller man aldrig längre än till den. Känns det okej?
Ja. Har jag någon val?
Nej,
men det här blir jättespännande. Vi kör.
Ja, men då drar vi iväg här då.
Det visar sig att vi ska upp för hela Funäsdalsberget längs den så kallade Via Ferrata-leden. Alltså en klätterled där du följer en vajer som är fastbultad i berget. Över 300 höjdmeter klättring och vandring. Efter den första etappen kommer vi upp till en platå ovanför klippan med utsikt över hela Funäsdalen.
Jag är fortfarande helt, alltså jag känner att mina ben skakar och mina händer skakar och hela jag är helt i chock nästan för att det var läskigare än vad jag trodde. Det var, min kropp reagerade med att det här är inget bra, nu borde du gå hem. Men det gick ju inte för vi var ju mitt uppe i, vi var mitt ju längs klättringen.
Mitt på klippan, på faktiskt det allra svåraste partiet klättermässigt på leden. Så tar man väl, nu har du klarat det här och nu kommer du klara resten av klättringen alldeles galant.
Ja. Jag måste samla mig lite grann innan vi klättrar vidare, men vi kanske ska ta och äta någonting också. Vi gör nog det.
Vi gör det.
Vi väljer att äta på den här platsen.
Till middag blir det en färdig tomat- och morotssoppa med kyckling. Och hembakad faktiskt, surdegsbröd. Men en av de roligaste sakerna var faktiskt när min äldsta son, han var väl 9 eller 10 då, som sa att mamma, det är inget äventyr längre att laga mat utomhus, för vi gör det så ofta.
Ja, shit, tänkte jag.
Då blir det äventyr att laga mat hemma.
Hur ska vi göra då? För att det ska bli, för att jag ska kunna hitta på ett äventyr om dagen. Men då kom han på idén att om han fick planera och laga maten så kunde han, så var det ett äventyr. Så då fick han laga mat ute istället.
Du lyssnar till Ute med P1 och vi ska snart tillbaka till Louise i Funäsdalen. Och storslagna äventyr eller nära upplevelser i skogsgläntan bakom knuten. Ingenting skulle bli lika härligt om det inte vore för maten vi mättar magarna med när vi är ute. Därför är det nu dags för friluftskocken Erik Tornblad att ge oss tips på mat vi kan laga i naturen. Och idag står vegetariska kikärtsbiffar på menyn.
Med parmesanost och dill.
Ja. Det låter ju helt fantastiskt gott.
Och då,
lyxigt.
Friterad, vi kan inte säga.
Till och med det, inte ens bara stekt. Utan.
Ja, friterad kikärtsbiff med parmesan och dill. Och det är så enkelt då, som att vi kommer att koka upp lite vatten. hälla, så har jag en påse här, en kraftig plastpåse, en vackpåse faktiskt, en sån påse man har till när man vakuumpackar mat. Då har jag kikärtspulver med lite salt och då häller man det kokande vattnet över. Och för det är rått kikärtspulver, det är så torkade kikärtor som är malda. Och så häller man kokande vatten över. Och så låter man det stå i 10 minuter. För då tillagas liksom själva kikärtspulveret. Och sen häller vi i lite de här färdiga små bitarna av parmesan och dill. Efter 10 minuter. Kanske tillsätter vi lite mer vatten om det behövs. Så formar vi en biff som vi steker i stekpannan. Så att det går åt ganska lite energi eller gas då för den här rätten. Och den är fylld då med massor av protein från kikärtorna. Protein och smak och fett från osten. Och sen kommer vi steka i olja.
Härligt. Gasköket igång. På med vattnet som kokar. Och snart så ska det in i påsen med kikärtspulvret.
Så.
Vattnet är färdigt. Eller?
Så. Sådär.
Nu.
Sådär. Och då lär man känna konsistensen där. Det ska vara lite som, ja, som pulvermos liksom, när man har blandat det här. Mm. Och så får det här stå då. Jag kan till och med göra så att jag stoppar den här. Jag ska kolla så att den är riktigt tät här nu. Drar en påsklämma där. Sen stoppar den innanför. Innanför jackan. Upp. Så får den ligga där i 10 minuter. Ja, för att den ska hålla sig varm. Om den ligger ute i luften då. Och säger att nu är det inte jättekallt ute. Men nu kommer ju den kommer hålla sig varmare. Så att den kommer tillagas bättre. Och ja, kortare då om man vill så.
Det är också ett supertips ifall man är lite frusen när man har satt sig ner och ska laga mat.
Ja.
Så håller man sig varm.
Till exempel,
och maten håller sig varm.
Om man då äter frystorkad mat så är det också. Då häller det på varmt vatten. Stoppar innanför tröjan. Så håller du liksom varm i...
Aldrig tänkt på det. Det är ju hur smart som helst.
Nu ska vi göra lite bulgur. Tar vi här. Tar vi en liten mängd. Bulgur. Som vi häller i en kastrull. Vi tar en liten buljongtärning här. Så. Så koka upp det. Medan det kokar här, bulgurren, så tar vi fram lite några aprikoser. Så där. Och det här ska ju ner i bulgurren sen då. Och sen,
vad är det för något? Sötma?
Sötma. Och alltså, såklart, om man tänker friluftsmat så ger det ju energi också.
Jag tror det kokar nästan. Det börjar komma mycket...
Titta här.
Oj.
Här kokar det. Nu har vi kokat upp den här bulgurren. Och då stoppar vi den i en liten smart, liksom, vad ska vi kalla det? En liten, det kallas grytmysar, brukar det kallas på.
Ja. Folie, ja. Skydd, isolerings... Ja.
Potcos eller någonting.
Det är som att du har två nya grytor som är gjorda av isoleringstejp. Ja. Och bara stänger in den lilla grytan i detta så det hålls varmt.
Ja, man kan alltså tillverka en sån här liten grytmysare då av ett liggande lag till exempel med lite silvertejp.
Men istället för att låta bulguren koka vidare då på plattan som man gör hemma, är det här för att spara energi?
Ja.
För gasköket då?
Precis. Det kan du göra med ris, pasta, allt möjligt. Couscous blir klart direkt, men potatis går också att göra så här.
Medan bulguren vilar isolerad i grytmysaren tar Erik fram påsen med parmesan och dill och häller ner i kikärtsmjölet som legat i hett vatten och blivit en smet som nu ska stekas till biffar.
Nu ligger de här biffarna och friteras som simmar här i fett. Och det är precis som det ska vara.
Åh, jävlar vad gott. Det går som chips.
Mm. Jag skulle säga att det här är optimal friluftsmat. För det är krispigt. Vi har en krispig biff som är väldigt fet och smakrik. Så vi har alltså bra konsistens, god smak. Och sen har vi bulgren som har mycket smak och mycket fett och har en god konsistens.
om man då ska ha några tankar med sig på vägen då, om man ska ge sig ut och vill ha bra vegetarisk mat, man vill kunna hålla sig mätt hela vägen och inte bli hungrigare än sina kamrater som äter kött, vad ska man då tänka på att ha för ingredienser?
Jag skulle säga att det är smart att använda fettrika livsmedel som ost och nötter, alltså ha massor av nötter. Nötter innehåller ju både fett, protein och så är det ju sjukt gott. Ost innehåller också fett och protein, sjukt gott. Sen finns det ett gäng linser och bönor som är snabb, som kokar snabbt då. Speciellt om man blötlägger dem i kanske ett par timmar. Det finns svarta linser och röda linser och gula linser. Som kan du blötlägga en timme i kallt vatten eller i varmt vatten. Och då kokar de på ett par minuter. Och då kan du göra någon slags gryta eller sås av de här.
Friluftskocken Erik Tornblad där med kikärtsbiffar och bulgur. Och receptet finns på vår hemsida. Gå in på sverigesradio.se och sök där på Ute med P1. Vi ska nu tillbaka till Funäsdalsbergets klätterled. Jag tänker flera gånger under klättringen att jag ska ge upp. Men det går ju inte riktigt när man är mitt i en led längs en bergskant. Antingen så går man uppåt eller så blir man helt enkelt kvar där man står. Så jag klättrar vidare med hjärtat i halsgropen och Louise Östberg som hela tiden stöttar mig. Den sista biten är så brant att Louise lugnt och snällt säger att jag ska titta mot bergsväggen eftersom hon märker att jag är lite för skakig för att utmana mig mer än jag redan gör. Och att jag alltså inte ska titta ut över branten som går spikrakt ner mot dalen. Och till slut så når vi äntligen toppen.
Här tycker jag är så härligt när det skramlar om klätterutrust en gång när man har varit uppe.
Så här är det, jag har inte kunnat spela in under klättringen. Jag trodde att vi skulle klättra upp för en klippa som kanske är 5-6 meter hög och sen var det klart. Det visade sig att Louise hade tänkt att det här skulle bli att vi ska klättra upp för ett berg. Så att för min del så har det här handlat om att utmana mig till en gräns som jag faktiskt, jag vet inte om jag har gjort det någon gång av liksom känslomässiga skäl. Jag har tidigare utmanat mig själv i att bli väldigt trött, springa länge, jogga. Det är sånt klarar jag av. Den här gången så stod jag på en klippväg och jag visste att jag har liksom inget annat val än att jag måste gå vidare. För du hade dragit dit mig och jag hade sagt ja. Ja, jag vet inte riktigt. Jag måste ju ändå säga, även om jag kan ha svurit lite grann, är vi en passage där.
Någonting om, ja, vi ska inte säga det kanske.
Nej, men nu måste jag ju säga tack. För att jag är väldigt glad när jag är klar.
Ja, och jag tycker det är så härligt. Och just det här är liksom äventyr för mig. Att ta med någon på någonting som är att utmana sina gränser. Och ta en liten risk och våga och bli modigare. Och det är precis det här som är. Så jag är alltså det kanske är taskigt, men jag är jätteglad att du upplevde det, att det var lite läskigt. Så jag är faktiskt väldigt nöjd över att du utmanade dina gränser och testade. Ja. Och kanske känner du att du blev lite modigare också.
Ja, för det är ju det att nu så här i efterhand. För jag vet att hade du sagt innan, visat på karta, så här ska vi gå och visat bilder. Aha. Då hade jag sagt nej. Och då hade jag sagt att men vi går istället, för det tror inte jag att jag kommer klara av. Aha. Men nu gjorde jag det. Och det är klart att helt plötsligt känner jag mig ashäftig.
Och nu vet du också vad luftigt betyder.
Ja, luftigt ja. Det finns bilder på vad luftigt är. Som jag kommer lägga ut på Facebook-sidan och på Instagram. Och visa hur det såg ut. Ungefär där jag kände att Louise fick ett annat namn än det hon har. Men nu så är jag som sagt väldigt glad.
Jag var ju aldrig i tvivel om att du skulle klara det rent fysiskt. Sen kan man ju banga dig över höjden. För det blir ju luftigt på slutet. Att det är som, man klättrar nästan på kanten av klippan. Och det är brant och det är högt. Och man ser verkligen ner över hela byn. Så att hur brant och högt man är. Och det värsta som kan hända är att man ballar ur psykiskt och inte vill längre. Och det är ju lite jobbigare. För då kan inte jag hjälpa till med armstyrka. Men är det bara fysiskt jobbigt, då kan jag alltid hjälpa till med en hand.
Det här finns det som nästan som en...
Ja, den är
en liten gammal koja.
Är det tillräckligt lä, tror du?
Jag tror det blir bra. Men vi kanske kan sitta egentligen. Om vi ska flytta dem med de här pinnarna. Eller går de
kanske går.
Helt sönder? Med pinnar. Blöta bjälkarna. Ja, nu har jag hunnit landa lite grann i alla fall av dagens utmaning. Men nu får du berätta, hur började allt? Du fick för dig att göra ett äventyr per dag i ett helt år.
Ja, jag gick och drömde om att leva ett äventyrligare liv. Jag levde nog ett ganska vanligt, vad ska man säga, Stockholms förortsmammeliv med tre ganska små barn och heltidsjobb som egenföretagare. Och körde skjutsa barn till träning och tvätta kläder och handla mat och laga mat och besteg det där evigt höga tvättberget och allt liksom som hör småbarnslivet till. Men jag drömde ändå om att leva ett äventyrligare liv, så i tanken var jag ofta någon annanstans. Men så varken ville eller kunde jag lämna man och barn och jobb och allt vad det är och dra iväg på något långt äventyr och vara borta i flera veckor eller kanske till och med månader. Och det var då jag kom på att jag ville liksom inte ge upp den här drömmen, utan jag ville prova och göra någonting som passade mig. Och då kom jag på att jag kunde göra ett litet äventyr varje dag. Och då göra det lite mer extremt då, så att hålla på i 365 dagar. Så ett äventyr om dagen i ett år. För att utforska om summan av många små äventyr kunde leda till samma stora, liknande känsla eller samma förändring som ett stort äventyr. Så det var så det började.
Och då bodde du på Lidingö i Stockholm. Och då har du ju liksom inte några magnifika fjäll att bestiga och klippor att klättra på. I alla fall inte just runt knuten kanske. Vad gjorde du då?
Ja, men det finns ju ganska mycket. Stockholm erbjuder ju faktiskt en hel del äventyrsmöjligheter. Det finns en hel del klippklättring, replängd. Men då kanske det är bara en replängd istället. Jag var inte en sån här riktig löpare. Jag sprang mycket i samma motionsspår, samma 5 kilometer slinga runt. Men då fick jag istället utmana mina gränser och springa rakt ut i skogen. Kanske på kompassriktning. Jag provade orientering, någonting som jag inte hade gjort sedan jag gick i nian i högstadiet. Så det var som ett äventyr. Så jag fick hitta äventyr i vardagen. Och sen hängde jag med många. Jag fick lära känna väldigt många nya människor och utmana mina gränser och ta kontakt med nya människor för att få hänga med dem på äventyr. Köra draghund, klättra som jag sa då, simma öppet vatten. Jag är inte alls någon fan av öppet vatten. Så jag simmade en hel del öppet vatten och testade mina gränser där. Ut och rida, westernridning, vart ett äventyr i sig. Och sen reste jag ganska mycket. Jag reste mycket jobbet. Och då fick jag, om jag var i Stavanger en kväll eller i Göteborg över dagen, hitta som äventyrsmöjligheter. Kanske istället för att sitta på ett café mellan två möten, hyra en kajak och paddla runt Göteborg till exempel, gjorde jag någon gång. Och i Stavanger hittade jag på att jag skulle köra geocaching, alltså skattjakt med GPS, som man letar efter gömda skatter inne i en stad. Så det finns äventyrsmöjligheter överallt.
Hade du någon sorts lägsta nivå på vad ett äventyr kunde vara?
Ja, det är nog den vanligaste frågan jag har fått. Jag satte ingen tidsgräns, för jag ville att till exempel bada isvak skulle räknas, och det ville inte jag göra mer än kanske max en minut. Men de flesta äventyren var ju ändå minst kanske en halvtimme långa, så det tog ändå en del tid. Och gräns för vad som var äventyr, det sattes av mig eller den som följde med mig, så skulle det kännas som ett äventyr. Och ett bra exempel är ju det vi precis har gjort nu på klätterleden via Fratan, där jag går upp den ofta, där jag egentligen numera jobbar som guide. Medan du, Linnea, aldrig hade varit där, och det varit ett riktigt äventyr och du fick testa dina gränser. Så att definitionen av äventyr, det ligger för mig otroligt mycket i den som utför äventyret. Till exempel mina barn, min yngsta dotter, hon var bara 3 år då. Och att sticka ut och tälta var jättestort för henne, och det vågade hon faktiskt inte. Hon var ju rädd för tältet, så en dag stack vi ut och dagtältade och satte upp tältet och bara hängde där på dagen och läste sagor och lagade mat. Och det var ett tillräckligt stort äventyr för henne.
Men då tänker jag så här, det är 365 dagar, och i början kanske man säger, ja, nu ska jag köra, det här är så bra, jag är så peppad, jag ska blogga om det, vad som helst, berätta för alla. Men sen är du inne på så här 176 dagen och bara, vad fan ska jag göra nu?
Ja, men det vart, jag trodde att det skulle bli så, men det vart lite som en livsstil. Det vart verkligen det här jag funderade på, om det skulle bli en livsstilsförändring. Det blev verkligen det. Jag fick kontakt med en massa nya människor, och jag blev riktigt bra på att hitta andra organisationer, typ Friluftsfrämjandet var jag ute med väldigt mycket på olika äventyrsaktiviteter som den typen av organisationer har. Så att jag hängde med på mycket, för då var det lätt att någon annan anordnade äventyr åt mig. Så det var inte bara jag som fixade.
Hur var det då? Var det någon gång som du faktiskt inte, av de där 365, var det verkligen 365 äventyr?
Ja, det blev ett varje dag. Till och med magsjuka barn hemma, då tog jag fram en slackline och satt upp mellan träden. Alltså en slackline är som en balanslina, en smal, ett smalt band, och spände upp mellan träden utanför huset. Så jag kunde fortfarande se in genom balkongdörren och gå på min slackline. Mina grannar måste ha undrat vad det var för en konstig prick som gick balansgång på lina. Eller när jag själv var sjuk så var jag... Det minsta äventyret jag gjorde, det var nog att ta dunsovsäcken och ligga under lag och ligga och sova middag under en gran. Men då hade jag 40 graders feber.
Så det var okej. Du sa att det var okej till dig själv?
Ja, jag tyckte att det var okej. Och det var, jag kände mig bättre faktiskt där ute under granen. Jag låg och studerade. Men de flesta var ju bra mycket större äventyr än så. Men det blev någonting litet varje dag.
Vad hände med dig inuti dig när du gjorde det här? För du ville ju se om det gav någon effekt. Och du sa tidigare att det tyckte du att det gjorde. Så på vilket sätt?
Ja, men dels så utmanade jag mina gränser för vad jag tycker är okej. Jag testade att göra någonting som för mig innebär att ta en liten risk. Och att ta en liten risk varje dag, då kan man komma ganska långt på under ett år. Så jag tror att jag blev modigare och vågade mer. Och sen tycker jag bara en sån sak som att ta kontakt med främmande människor kan vara otäckt. Och det fick jag ju verkligen öva på, för jag var ju tvungen att hänga med andra ut, för det blev både tråkigt och ohållbart att göra alla äventyr själv. Men den största förändringen var nog att jag träffade många människor som hade valt ett annan livsstil. Och det ledde så småningom till att jag och min familj fullföljde våran dröm om att flytta till fjällen. Så nu vi flyttade från Lidingö under äventyrsåret till Funäsdalen. Och det tror jag, det var ju definitivt den allra största resultatet av äventyrsåret. Jag tror kanske inte att vi hade gjort det annars, för jag kom i kontakt med så många som valde ett annat, som hade valt ett annat liv och insåg att det är möjligt, vi kan följa våran dröm.
Idag har ju du då utmanat mig enormt. För mig var det verkligen en superutmaning. Av dina grejer då, du nämnde vatten, att simma i vatten. Vad var det för saker som skrämde dig som du ändå vågade dig på?
Jag är mörkrädd, väldigt mörkrädd, och jag är rädd för att vara ensam på läskiga ställen. Så för mig var nog de största utmaningarna att ge mig ut och springa själv och cykla själv i mörker i Stockholms nära skogar. För jag är bra mycket mer rädd i den typen av skog än vad jag är här uppe. Jag är inte ett dugg rädd för att vara ensam.
Ska vi ha lite choklad?
Tycker jag.
Och lite påfyllning av det kanske.
Hallon och sour lemon. Sweet raspberry och sour lemon choklad.
Mm-hmm.
Ekologisk mjölkchoklad. Den kan vara jättekonstig och den kan vara jättegod.
Den ser fantastiskt god ut.
Prova.
Men vad ska hända nu då? Du har gjort ett år.
Mm-hmm.
Du har flyttat hit.
Ja, men nu tror jag att jag behöver hitta någon slags harmoni i min vardag.
Jag trodde man hittade harmonin ute i naturen. Det var det det var.
Ja, men det är ju det. Men det... Ja. Jag behöver hitta någon balans mellan mina olika ben jag vill stå på. Och inte jaga vidare mot nästa sak. Samtidigt som jag ju drömmer om det här som jag valde bort. Att göra ett riktigt stort och långt äventyr. Så jag är lite, nu när barnen börjar bli lite stora, min yngsta är 6 år. Så finns det en möjlighet att kunna ta sig iväg på lite längre äventyr. Så jag har en liten dröm om att kanske skida över Grönland. Eller att göra något så här lite längre där det handlar om att röra sig, äta, sova, röra sig, äta, sova. Få kontinuitet i det. För hur fantastiskt det än var med ett äventyr om dagen, så var jag ändå oftast hemma på kvällen. Så det kan locka.
I nästa Ute med P1 träffar vi friluftspedagogen Babek Toloe i Tensta utanför Stockholm.
Jag brukar säga att naturen skiter fullständigt i vem du är, vart ifrån du kommer, din sexuella läggning, din etnicitet, din religiösa eller politiska åskådning. Den kommer behandla dig precis likadant som alla andra. Du kan ställa dig framför ett träd och tjafsa hur mycket du vill. I slutändan kommer trädet att fortfarande stå kvar när du går hem. Så det är bara att lägga ner attityden.